Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till Svenska FPL-podden avsnitt 226. Vi är som sagt igång i försäsongsstadie och tänkte spela in ett avsnitt där vi kikar lite på våra tidiga drafts. För precis som många av er lyssnare gör, så när spelet släpps så börjar man kolla på vad kan man få upp för byggen och sätter ihop någonting. Sen kan såklart mycket ändras fram till deadline som är den 11 augusti. Vi spelar in det här avsnittet redan tisdagen den 11 juli, så en månad. Men när det här avsnittet släpps så kommer det vara ungefär en vecka senare. Så att det kan hända saker på transfermarknaden som kanske gör att saker ändras. Och så kommer det vara hela vägen fram till deadline den 11 augusti. Men här är våra tidiga tankar som vi tänkte presentera. Och sen får vi se, vi kommer ju spela in ett avsnitt samma vecka som deadline där vi går igenom våra drafts då. Och de kommer ju vara mer skarpa än vad de här är. Men i alla fall få ut lite tankar kring hur vi tänker. Fredrik, hur är läget med dig?
Ja, men det är bra tack, det är bra. Vi är oerhört glad och liksom taggad på att vara igång igen. Även om det bara är försäsong. Så ja, det är roligt. Och du hade ju också lite feeling, hörde jag här innan vi slog på rec-knappen där och laddade upp med drinkar och grejer. Så att, visst är det härligt att vi är igång igen.
Jag ska väl inte sträcka mig så långt och kalla det för en fyllepodd. Men jag ska inte ut och köra bil just nu. Och ska försöka att inte bli allt för sladdrig och pratig. Utan att låta dig komma in också. Stefan kunde inte vara med oss just till det här avsnittet. Men vi har ju faktiskt fått hans bygge. Och jag hade inte sett varken ditt eller Stefans bygge innan vi skulle spela in. Men hade på känn efter vårt senaste avsnitt att vi är ganska lika. Vi pratar att ha en draft med endast en premiumspelare. Och då tenderar bygget att se likadant ut. Och jag vet, jag och Stefan är ju barndomsvänner och har spelat FBL tillsammans i hur många år som helst. Och har varandra som de största konkurrenterna. Och jag vet att vi tänker oerhört lika varandra. Och det ser man även på de här byggena. Så idag tänkte jag att vi skulle gå igenom ett av våra drafts. Och jag tänkte att vi ska kika in i ditt bygge, Fredrik. Men att jag även skjuter in lite hur mitt bygge ser ut och mina tankar. Och även om Stefan inte är med oss idag så kan jag skjuta in lite. I alla fall hur hans bygge just nu ser ut. Exakt hur hans tankegång går, det vet jag inte. Men jag tror att jag har ganska bra koll på den. Och att den liknar både din och min. Och nu när vi gör de här försäsongsavsnitten. Vi kommer ju göra avsnitt där vi går in och kollar på spelare på respektive position här framöver. Och gör rejäla djupdykningar. Nu kommer vi prata om de spelare som vi har i bygget. Kanske spelare som ändå är liksom intressanta och nära att ta sig in i bygget. Men det kommer mer djuplodande avsnitt. I de här försäsongsavsnitten så ser vi ju till att pusha ganska hårt för att inte missa att gå med i våra ligor. Så jag tänkte att vi skulle börja där, Fredrik. Vi har ju vår fina svenska FBL-podden Poddliga. Och om du lyssnar på det här avsnittet och inte har gått med än eller inte var med förra säsongen, så se till att inte missa det här. Det här är en gratisliga, det kostar ingenting att vara med. Förra säsongen hade vi ett prisbord till ett värde på runt 27 000 kronor. Och det ser ut som att det kommer landa någonstans där omkring även den här säsongen. Vi kommer ju presentera det närmare deadline för Game Week 1. Koden för att gå med i ligan är RE224Y. Och för att slippa hålla på och spola tillbaka sådana här saker så är det allra enklaste sättet att gå in. Följ oss på Facebook, Svenska FPL-podden heter vi där. Och där finns de här, dels koden och liksom all info om de ligor vi har. För poddligan är ju en liga, men vi har ju även en liga med vår samarbetspartner Glenn Sportsbar, Fredrik.
Ja, det är precis. Och vi kan inte liksom nämna det tillräckligt ofta. Men det är, om, om poddligan är det mest givna liksom, det är liksom på som bilar du får gratis bara när du åker till ICA Maxi och bara kliver in. Här får du den här, du behöver inte betala för den. Det verkar dumt att inte ta den. Det är liksom en bra jämförelse, varför ska man i poddligan? Då är ju Glennligan, det är liksom det första erbjudandet som slår dig. Det är liksom vattenmelon på sommaren för vadå, 3,90 kilot liksom. Det skulle bara vara med i en buy-in-liga, alltså en liga som kostar pengar att vara med, då är det ju Glennligan. För 250 pix, 250 spänn. 50 spänn direkt till Barncancerfonden, lite klapp på axeln. Bra grej. Och sen resten rakt in i en stor vinstpott där du kan vinna priser i form av fotbollsresor. Och det är liksom gameweek-priser, månadspriser, fett jävla pris för den som vinner alltihopa. Det är verkligen en heltäckande liga på ett sätt som, ja, men jag har inte sett någon motsvarighet. Jag vet inte om du har sett någonting som har varit i närheten, Alex. Vi har ju ändå varit med i en hel del ligor.
Nej, jag har faktiskt inte varit med om något liknande. Det måste väl vara Sveriges största betalliga. Mm. Och som sagt, det är inte, jag har sett vissa så här betalligor där man liksom går in med en insats på 4000 kronor. Här pratar vi 250 kronor. Som sagt, 50 kronor går direkt till Barncancerfonden. Vi pratar inga pengar som går ner i någons ficka som någon adminavgift eller såna här saker, utan de övriga 200 kronorna går direkt till prisbordet. Och det är som sagt just de här månadspriserna som är varje månad för en fotbollsresa, och inte bara för dig som vinner utan för dig och en kompis, där flyg, boende, matchbiljetter ingår. Så att jag tycker att det här är en liga som man bör vara med. Och anledningen till att det är extra värt att nämna är ju att den stänger ju vid Game Week 1. Alltså, missar du att gå med då, sorry, du får vänta en säsong. Jag vet att vi hade flera som hörde av sig till oss förra säsongen som missade just till Game Week 1 att gå med i Glennligan. Kan man komma med på något sätt? Nej, tyvärr, det går inte. Så just därför, se till att gå med nu. Nämn det för alla dina kompisar som du vet spelar FPL. Så inte de missar det. Och här också det enkla sättet. Vi kan nämna koden såklart. Den är 2G1QSI. Men här krävs det ju också att du swishar då 250 kronor till ett swishnummer. Jag nämner inte det här, utan det allra enklaste sättet. Sök upp Facebookgruppen Glenn Fantasy PL och gå med i den. Så står allting. Vi kommer även lägga ut infon i vår Facebook-sida Svenska FBL-podden, så där kan ni också kolla hur man gör. Men se ändå till att gå med i Facebook-gruppen Glenn Fantasy PL, för då missar du ingenting. Och om du har vunnit något och inte riktigt har koll på det, det är svårt att veta att man har den bästa gameweeken av alla som är med till exempel och har fått pris, då kommer vi behöva få hjälp och få kontakt med dig. Så att ja, det kan du göra. Då har vi nämnt poddligan, Glennligan. Avslutningsvis då, innan vi hoppar in i liksom avsnittet, så ska vi rikta ett stort tack till alla våra patrons. Många utav er var med hela förra säsongen. Det har trillat in en del nya, vilket är jättekul. Varmt, varmt välkomna till, ja, men jag skulle vilja säga att Sveriges trevligaste FBL-community. Jag vet inte vad du säger, Fredrik, men man blir Patreon via patreon.com/svenskafpl. Man kan stötta oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden. Och det är ju liksom för att stötta vårt arbete. Men jag har nämnt det flera gånger tidigare förra säsongen, att det är inte så att vi sitter och plockar ut massa pengar. Vi gjorde hur många utlottningar som helst till våra patreons förra säsongen. Vi ska fortsätta med det. Vi vill ge tillbaka. Dels vinnaren av, vi har ju en Patreon-liga såklart. Blir du Patreon får du ligakod till den. Kan vara med och tävla om fina priser. Men även om det inte går så kanonbra som man har tänkt sig i fantasy, så har man chans att vinna massa grejer. För vi lottar ut en hel del saker från våra partners och från grejer som vi vill, resor och liknande saker.
Ja, och du sa Sveriges trevligaste FPL-community. Jag vill sträcka mig så långt och säga Sveriges trevligaste fotbollscommunity. För man ska ju veta att vi pressar ju in fans från alla möjliga olika klubbar. Jag tror vi har täckning på nästan alla klubbar i Premier League. Möjligtvis att inte ha sett någon Luton-fan, men det ska vi nog kunna jobba in också. Och få de här människorna att inte bara hålla sams, utan dessutom vara trevliga mot varandra, dessutom dela med sig av informationen har till varandra. Det är ju någonting helt unikt. Och någonting som är oerhört häftigt att vara med om. Vi har snart ett dam-VM som kommer här. Helt övertygad om att det kommer snackas en hel del VM i tråden också. Parallellt. Så har det varit när det var VM i Qatar. Så att, det är en bra tråd, ett skönt häng. Vi kanske ska jobba in en Discord här snart. Det var ett tag sedan nu, det är klart det var ett tag sedan vi har haft uppehåll. Mm. Men det ska vi också jobba in till våra patrons, så att man har möjlighet att ställa lite frågor i realtid och sådär också. Så att det finns mycket göttigt med att vara med i det här communityt.
Vi har nämnt det många gånger förut, utöver de här fina priserna som vi liksom lottar ut och tävlar ut till våra patrons, så får man ju tillgång till vår messenger-tråd där man kan ställa frågor direkt till oss i podden men även till övriga patrons. Man får tillgång till en Discord-kanal där man också kan ställa frågor, men där vi även kör olika live-event där man som patron kan gå med, ställa frågor. Det blir som en podd fast i ett samtal där du är en del av podden och kan antingen bara sitta och lyssna med när andra ställer frågor eller skjuta in egna frågor eller funderingar, tankar. Vi kör ju såklart här någon Discord lite närmare ligastarten där vi är dels väldigt nära ligastarten, presenterar våra byggen och verkligen nära in på deadline så som de verkligen kommer se ut, men även om man vill få våra synpunkter eller andra patrons synpunkter på sitt bygge eller olika spelar, tankar, vad tror ni om den här gubben, är det någon som har koll på hur Brentfords försångsform har sett ut, sådana saker. Så får jättegärna stötta oss, patreon.com/svenskafbl, som sagt.
Sista tillägg där, Alexander, vi ska ju såklart se till att råda i ordning ett fett live-event på Glenn Sportsbar i Göteborg här under säsongen. Förra året tog det väl 3 dagar, så var det fullt, 220 platser. Förtur till den här eventen, självklart går den till våra patrons också. En liten extra nugget sådär för den som kanske står på vippen och tänker men det kanske ska bli patron ändå. Det tycker jag verkligen, som sagt, förtur till live-eventet, bara det är väl värt.
Ja, verkligen. Vi ska kika in i ditt bygge. Fredrik, hur lång tid tog det innan spelet släpptes och du satt med en första draft?
Ja, du, jag måste nästan kolla screenshoten i telefonen. Men låt säga att jag autofyllde det där för att reagera så snabbt som möjligt. Fick en ganska dissig, vad kallar man det för?
Team-ID.
Team ID, precis, tack. Men sen så dröjde det väl en 5 minuter, så fanns första screenshotet i telefonen. Så det har blivit ett par stycken. Jag tror att jag har en 20-30 olika screenshots, bara av kanske de 7-8 senaste har varit väldigt lika varandra.
Det här laget vi ska kolla på nu, som du presenterar, törste dig på att säga hur nära det skulle kunna vara ett lag som står där den 11 augusti i The Anfielders?
På ett sätt vågar jag det, och det är egentligen utifrån struktur så tror jag att jag är väldigt nära. Sen utifrån exakta spelare, det kan det mycket förändras, kanske framförallt försvar och mittfält. Men strukturen, och det vill jag säga med hela det här avsnittet egentligen och just det här liksom enskilda segmentet, att jag har satt i ordning ett lag med egentligen prispunkter och där spelare kliver in på prispunkter, och det låter så jävla tråkigt, men det finns en anledning till det, och jag skulle säga den största anledningen, den kommer vi komma till i anfallet. Men även på mittfältet finns det en anledning varför man bör tänka att det är inte jättesmart att ha 5 mittfältare som kostar exakt lika mycket allihopa. Det kanske ser jättebra, men det är inte smart. Det är inte smart att ha 5 backar som alla kostar 4,5 backar. Det är liksom ren idioti att ha, även om du tycker att det ser kanon ut, 5 bra backar. Nej, det är dumt. För har du en struktur i liksom prishierarkin, så finns det lättare vägar. För att ingen av oss sannolikt kommer, det blir väl någon serier som förra året som prickar alla rätt liksom från början. Jag litar inte på att jag kommer göra det, utan jag kommer vilja göra byten, och då vill jag ha möjligheter att gå till de spelarna som jag missade från början. Så därav att jag tror att strukturen är nära spelarna, där kan ändras en del.
Ja, men härligt. Ska vi kanske bara hoppa rätt in i det? Och vanligtvis så brukar vi börja bakifrån, och längst bak så står det någon form av slips i kassen. Du får gärna berätta vilken slips du har hängt hit just nu, och men lite tankar kring varför.
Just nu så sitter jag med Ramsdale som första målis, med Areola som backup. Adeola tycker jag är den intressantaste 4,0-keepern. Kanske den 4,0-keeper som är närmast att få stå. Jag vet inte, Flappy Anski, är han 37-38? Börjar kanske vara lite på dekis. Känns som att det skulle kunna vara säsongen där det tippar över. Oavsett vad, Adeola 4,0, bra backup. Sen är ju frågan, är det värt att lägga 5,0 på målvaktspositionen istället för att bara ta en 4-5? Återstår att se, men jag tycker det finns mycket värde i Ramsdale. Jag tror att Arsenal kommer att se kommer att vara stabila bakåt. Jag tror att det kommer komma en hel del nollor. Jag är inte så överförtjust i någon av Arsenals försvarare utifrån vilka de ställs emot. Så jag tycker att Ramsdale gör ett starkare case mot de andra keepersna, för jag har ingen annan keepers med. Alltså kollar jag på scrolla bland målvakterna, så är det ingen av dem som jag känner så här, den där vill jag verkligen ha för det priset. 5,5 för mig är helt ointressant. Det är klart att det hade varit gött att få liksom en bra 4-5, men ja, det skulle kanske vara om en stil i Brighton visar att han håller liksom första spaden och verkligen, ja, men jag är nummer ett, spelar ingen roll vem ni värvar. Det skulle kunna vara en alternativ väg att gå. Men för mig är den tredje Arsenal pusselbiten just nu Aaron Ramsdale. Och ja, men jag tror att det skulle kunna vara så här lång. Nu kan det bli tidigt wildcard, men oavsett vad, det är en sån här spelare jag kan spela i varje match. Arsenal kommer ha, de har alltid chans att hålla nollan liksom, oavsett vilka de möter.
Ja, våra byggen som sagt ser väldigt likadana ut, men kollar jag ditt, mitt och Stefans lag så skiljer det sig faktiskt på målvaktsposten hos alla. Både du och jag har gått på Areola som 4,0 bänkalternativ, eller vad man ska säga. Det pratas ju, som du är inne på, i en hel del West Ham forum om att Areola mycket väl kan ta första platsen redan från Game Week 1. Om inte annat att han kan ta över den någon gång under säsongen. Jag vet, det finns olika sätt att tänka kring målvaktsposten. För ett gäng år sedan så var jag en sån som ville ha två spelande målvakter. Att man gick på 2-4-5 och som roterade bra. Det kan även vara bra att ha om det händer saker, att din målvakt skadar sig, eller att helt plötsligt, ja, men förra säsongen såg vi ett jättebra exempel att målvakter tappar sin plats. Och har man då två spelande målvakter, då tvingas du inte till att göra ett målvaktsbyte som kan vara ganska tråkigt att liksom offra ett byte på. Bytena är ju oerhört värdefulla. Problemet som jag har sett med det, att ha två startande målvakter, det är att jag väljer fel målvakt varje gång. Och det handlar ju mycket om att man försöker liksom förutsäga vem har störst chans till nolla. Men sen slutar det med att båda släpper in ett mål kanske. Och den som då hade tuffare match, ja, men den har fått fler räddningspoäng. Och, ja, men jag uppfattar det, jag vet inte om du delar den här tanken med mig, men att det blir fel nästan hela tiden. Och det blir ett jobbigt val varje vecka. Vem ska ställa i mål? Så att jag är lite övergett den och väljer en gubbe som står. Kan man få en målvakt som startar 4,0, då är det snarare så här, om jag vet det per garanti, då är jag nästan sugen av två 4,0-målvakter. En som jag vet startar och en som inte startar, men ja, bara liksom spara pengarna.
Precis, för där är du på någonting väldigt viktigt tycker jag. För att jag håller med om den här, att vem ska man välja av de 4,5 keepersna? Om den ena möter Brentford borta och den andra Newcastle hemma. Vilken match är bäst? Jag vet inte. Men har du 4,5 keepers, då sätter du alltid 0,5 på bänken. Då kan man säga, ja, men Fredrik, du har ju en 5,0 keeper och 4,0 keeper. Det blir också 9 miljoner. Absolut, jag har 5 miljoner på banan. Och den som har 2,4,5 keeper har 4,5 miljoner på banan. Och Ramsdale är en bättre målvakt än alla 4,5 keeper. Han spelar i ett bättre lag än vad alla 4,5 keeper gör. Det är inte en garanti för att han kommer ta fler poäng. Men chansen till nolla borde vara högre för Arsenal än för, låt säga, West Ham då. För att göra det enkelt. Så.
Bara en fråga innan vi går vidare. Har du några pengar i banken med det här laget som du pratar om nu?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är ju en alldeles förträfflig fråga och nej, det har jag tyvärr inte.
Nej, men för det kan vara intressant. Jag har inte heller det, ska
nej,
sägas.
Det smärtar.
Ja, det är alltid skönt att kunna ha pengar. Jag vet att många liksom gör allt de kan för att liksom trycka ut pengarna i sitt bygge. Och har du ett bygge som du är nöjd med, det skadar absolut inte att ha 0,5 på banken när du går in i det. Sen så är det ju så här, det är klart, det är en avvägning. För att du vill samtidigt liksom starta med ett bra lag. Känner du att ditt lag blir bättre med att investera de här 0,5, då skulle jag säga att ja, men gör det. Men om du liksom verkligen känner att du liksom håller på att vrida dig liksom ut och in för att använda de här 0,5, och det känns som att lag blir till och med kanske lite sämre, ja, men håll på dem. Det är jätteskönt för att prisförändringarna kommer ske, och så hänger du inte med på dem, och så blir du utprisad helt plötsligt från att byta 4,5 försvarare till en andra 4,5 försvarare. Nej, men det går inte, för att den 4,5 försvarare du vill ha har gått upp 0,1, alternativt har din gått ner 0,1. Så att ja, det skadar absolut inte att ha pengar på banken. Det ska sägas. Men med det sagt, jag tycker, lägg fokus på att göra ett bra lag. Och så får du se om du har pengar över.
Ja, och det där med att det är bra att ha pengar på banken, det gäller ju framförallt i början av säsongen. För att folk är sjukt trigger happy för game week 1, 2, 3. När de ser vem som gjorde mål i game week 1, och ska alla byta in den personen. Och då kanske det är så att en annan har sett så här att den personen vill jag nog ha, inte bara för att han gjorde mål, utan för att det såg bra ut. Han spelade i en bra position. Så att, absolut, det finns ju ett case för det. Men i den här draften så är det 0,0 på banken.
Och för egen del, så som sagt, Ramsdale, bra målvakt i ett bra lag med bra spelschema, har ingenting egentligen att säga om det. Du har gått på samma andra målvakt som mig. Jag tycker att Areola är tydligt den bästa 4,0 målvakten, den som har störst chans till att starta. Så antingen till game week 1, men kanske även senare under säsong. Det här är ju en spelare man inte kommer göra något byte på, förutom när du drar ett wildcard. Däremot så, ja, men som sagt, för att pressa ut den här budgeten, så tycker jag att man ofta ser på målvakter att det är inte så att du får ut poäng i samma omfattning som på andra positioner på att lägga mer pengar. Ramsdale kommer förmodligen få mindre skott på sig än 4,5 målvakterna. Och då kanske det inte krävs, då förlitar man sig mer på hållna nollor. Det bästa exemplet är ju Ederson, som var ett supertroll förra säsongen för väldigt många. Ramsey gjorde ju en jättebra FBL-säsong också, ska ju sägas. Men som sagt, det är ju ofta 4,5 målvakter tar flest målvaktspoäng. Och så tänker jag, kommer ha en 4,5 målvakt. Och här är det precis som du var inne på, det är en placeholder. Jag har just nu Fläcken i Brentford, nyförvärv in. Det har ju spekulerats jättemycket om Raya, att han ska lämna Brentford. Det har han inte gjort. Raya är prisad 5,0. Så att de som tänkarna bakom prissättningen har ju tänkt att Brentfords första målvakt ska kosta 5,0. Men det kan mycket väl vara så att Fläcken kommer vara Brentfords första målvakt, och då är priset 4,5. Då ser jag direkt en bra anledning. Brentfords försvar är bra. De har ett kanonschema. De börjar väl med Spurs hemma i game week 1. Och det är väl kanske inte den absolut bästa match man kan ha. Inte livrädd för den. Men mitt tips nu så här i mitten av juli är väl att Brentford kanske inte håller nollan den matchen. Men ja, man väljer inte målvakt för en game week. Och kollar man på lite medellång sikt, så är det kanonschema. Och så därför är jag Fläcken där just nu. Hoppas vi ska få klartecken under försäsong och under silly season vad som händer. Men hoppas den ska ta första tröjan, och då tycker jag att det kanske är den bästa 4,5 målvakten. Du var inne på det, man skulle kunna gå till Brighton. Nu har jag en Brighton-försvarare i mitt bygge. Och inte helt säker, jag vill dubbla upp i deras defensiv, utan snarare kanske möjlighet att kunna göra det i offensiven på lite sikt. Och dessutom så Ja, vi såg ju De Serbi hålla på med sina målvakter senast. Mm. Stil är ju där, men de har även värvat in en ny målvakt. Och, ja, jag vet inte riktigt hur mycket jag litar på De Serbi där. Vi får se vad som händer. Men en 4,5 målvakt är med största säkerhet som kommer sitta i Silver Diggers i alla fall. Just nu fläcken. Kollar vi in snabbt i Stefans bygge, får inte dröja oss kvar på målvaktssidan allt för länge. Så han just nu ställt Sam Johnstone där från Crystal Palace. En målvakt som jag också har lite flörtat med och skulle kunna tänka mig. Men ja, som sagt, vart 4,5 målvakten kommer vara, det kommer vi få lite mer information om här under försäsong, tror jag. Värt att säga är väl att Stefan har gått på en 4,5 backup keeper i Leno i Fulham. Se just i det här bygget som han har skickat, vilket jag lite förvånad över, för det är inte likt Stefan att han är också som mig så där, att hålla på och försöka rotera målvakter, att det brukar bli fel. Men som vi alltid brukar säga, när man pratar målvakter så behöver man nästan kolla vilka försvarare man har ställt framför. Så att Fredrik, ja, vilka försvarare? Jag vet ju nu att du, jag och Stefan har ställt upp det som en 3-5-2. Så det är ju tre försvarare. Men sen så ska vi även prata de som sitter på bänken. Så att du får gärna gå igenom din försvarslinje.
Mm. Och de tre som då får äran att vara liksom startspelarna för min egen del, det är Luke Shaw, det är John Stones och det är Estupinian i Brighton. Tre välkända namn från förra säsongen. Luke Shaw med sina fasta BPS-magnet, alltså tar mycket bonuspoäng. En John Stones som får kliva fram ganska mycket i banan. Nick Stark, ja, man gjorde en del mål på huvudet så där, mycket ja, men hörner och inlägg och så. Ganska målfarlig, och när han får kliva fram så får han ju servera en del passningar också. Lite sådär som får lite Aspilicueta-känslor liksom på hans, han kan leverera fram passningar från fornstora dagar. Och Estupinian, ett av förra årets stora utropstecken i försvarslinjen. Stefan nämnde ju det i förra avsnittet där, att det är oerhört hög ägarandel. Och jag tycker absolut inte att det är ett måste på honom. Får se hur Brighton ser ut lite här nu, men de har ju så fint inledande schema, så det är liksom, jag har ingen lust att bli straffad där. För mig är det ett cover pick som det ser ut just nu, att han kommer säkert vara jättebra, de har ett bra inledande schema. Så de tre känns ganska svårflyttade för egen del inledningsvis. Jag tycker att de erbjuder liksom bra värde. Alla tre har ganska fina scheman inledningsvis, offensiva hot på alla tre. Ja, det skulle kunna bli double digits någon av de första gameweeksen på någon av de tre. Och då har jag för avsikt att vara där och hämta hem poängen. Ska jag gå vidare och redogöra för hela backlinjen här?
Ja, men gör det. Ta avbytaren också.
Ja, och första avbytaren där, det är den som ska sitta på första kvisten. Och nu är vi verkligen nere på den här med prispunkter. Det är en 4,5 försvarare. Just nu, i talande stund, så tycker jag att Matty Cash är den bästa 4,5 försvararen. Ett Aston Villa som under Unai Emery verkligen liksom seglade upp som ett riktigt bra lag. Av någon anledning så är han 4,5, Alex Moreno 5,0. Kan inte riktigt förstå den. Nog för att det kan finnas viss liksom differens, men jag tycker den här på marginalen, Cash har gjort det bra. Jag kan inte se att hans speltid skulle vara liksom mer hotad än Morenos. Så att, nej, Matty Cash för 4,5, det skulle när vi börjar närma oss kunna vara en annan 4,5. Jag tycker det finns en hel del bra, då har en Bottman, alla möjliga olika. Men en 4,5 försvarare som på första kvisten, det känns i dagsläget som en ganska bra avvägning, och just nu så är det Matty Cash. Och sen är det en 4,0 försvarare, just nu Hjalmar Ekdal.
Svensk hjärtat.
Ja, men det är klart det är svensk hjärtat så. Vi har ju alla liksom sett den där knallorangea Bell i Luton. Ägarandel på vadå, 25% ish. Luktar ju liksom price drop direkt liksom, på att han inte spelar eller typ bara släpper, Luton släpper in massa mål, så kommer folk att skeppa honom. Så där har man väl för avsikt att ha en 4,0 med lägre TSB, lägre ägarandel. Och det är inte omöjligt att vi under försäsongen får se några fler 4,0 som får spela. Och Ja, det kan ju vara en 4,0-back i ett bättre lag som går till ett sämre lag än Nico Williams från förra säsongen till exempel. Då kan det vara nice att kliva in där. Har dock inga problem med att min 4,0-försvarare är i princip icke-spelande för han ska sitta på bänken och räkna iskallt med att inte behöva mer än en bänkplats. Så att Estupiñán, Stones, Shaw i startelvan och sen en 4,5-man, 4,0 på bänken just nu, Matty Cash och Hjalmar Ekdom.
Mm. Det här kommer jag säga flera gånger, men det påminner mycket om mitt bygge. Jag har också Luke Shaw och Estupiñán. Mm. Däremot har jag ingen City-försvarare. Jag har gått på Gabriel. Det är min Arsenal-täckning i försvaret. Då är inte City med en 5,0-målvakt. De kostar ju lika. Gabriel är ju 5,0 fast står som försvarare, såklart. Han är inte målvakt, då hade jag inte valt honom. Sen har jag faktiskt Reece James på bänken. Så jag skulle säga att det är fyra väldigt starka försvarare. Och inte alls självklart vem som startar vilken vecka. Och i vissa veckor kommer det vara en fyrbackslinje förmodligen. Jag gillar att ha en riktigt, riktigt bra första bänkspelare. Och sen så är jag beredd att ha en liksom andra och tredje bänkspelare som är ganska liksom, fullständigt värdelösa. Så har jag tänkt. Och min femte gubbe, det vill jag ha en 4,0-försvarare. Och här jag har lite svårt att bestämma mig. Just nu har jag gjort en grej som, ja, jag vet inte om det är korkat eller genialiskt, men jag har gått på en annan Chelsea-gubbe i Gusto, som är liksom den andra högerbacken i Chelsea. För det första man får emot sig från folk när man väljer Reece James, ja, men han kommer bara skada sig. Och så är det liksom ett byte, waiting to happen. Ja, då har jag ju hans ersättare. Vill jag hoppas och vill jag tro. Och ja, så har jag tänkt. Problemet med det jämfört med att ha en 4,0-försvarare som startar varje vecka, det är ju att om det blir massa rotation, att jag kommer behöva min andra bänkspelare. För min tredje bänkspelare är någon som jag vet absolut inte kommer få en enda sekund den här säsongen. Och det kommer vi komma till längre fram. Men ja, som det är just nu så har jag egentligen bara en bänkspelare. Och det är i Game Week 1 just nu Reece James då, som har Liverpool hemma. Jag gillar uppsidan med Reece James något oerhört. Sen om det är Reece James till Game Week 1 eller om det är Ben Chilwell eller någon annan 5,5-spelare, det vet jag inte riktigt. Går jag på Ben Chilwell så kommer jag såklart inte sitta med Gusto som min 4,0-försvarare, utan då kommer det vara någon annan. Men det får försång avgöra. Jag gillar i alla fall tanken på Reece James. Vem vet, kan han vara straffskytt Chelsea?
Undrar vad Pochettino tänker där. Nej, ja. En Kunko måste väl kliva in, eller?
Det måste han verkligen inte. jag jobbar hårt för Reece James där. Ja, oavsett, det man kan konstatera här då är att jag inte har någon backning i City-defensiven. Och absolut, jag skulle kunna ha John Stones istället för Reece James eller Chilwell. Men jag vet inte, jag har valt att inte liksom stänga den tredje City-platsen. Jag har två City-gubbar i offensiven, men i defensiven har jag ingen just nu. Jag har lekt lite med tanken att ha Ake som en 5,0-försvarare. Men lite så här, som sagt, Silly är öppet. Vi hör rykten hela tiden om en Guardiol som kan komma in, som kommer påverka Akes speltid, men kan även påverka andra City-försvarares speltid. Jag tycker det är lite stökigt. Det man också ska känna till, jag vet inte hur mycket man ska göra utav det, men det är ju att City har ju superkuppen, europeiska superkuppen mot Sevilla, var det som vann Europa League, tror jag. Ska iväg till Grekland och spela här mitt i säsong. Är det mellan Game Week 1 och 2? Kan det vara det?
Ja,
kan det vara så att liksom resande och grejer påverkar och helt plötsligt en spelare som man tycker känns given i liksom startelvan som en John Stones eller en Diaz eller något så här, skulle de kunna få liksom en vila i ligan? Ja, eventuellt. Liksom in med den här City-huvudvärken. Så ännu mer. Jag tycker det finns så många bra alternativ. Då har jag valt att göra så här till en början. Det ger mig också möjligheten att gå på en liksom trippel city offensiv om jag liksom den andan faller på utan att göra ett byte. Så ser det ut just nu. Med det sagt skulle det kunna vara så att det sitter en citygubbe när vi kommer till Gameweek 1. Det är liksom, jag håller alla dörrar öppna. Men så är tanken i alla fall. Sen bara för att skjuta in lite kring ditt tal om med dina gubbar och så här, att cash prisad 4,5 och Moreno 5,0. Där gillar jag Moreno betydligt mer än cash. Så där skiljer vi oss en del. Värt att säga är dock att Moreno är gulflaggad. Han drog väl en hamstring i slutet av förra säsongen. Vi kommer ju få mer information till Gameweek 1 kring den hamstringen såklart. Men är det så att han är frisk så gillar jag honom oerhört mycket. Jag gillar Emerys villa och deras försvar. Och jag tycker Moreno är betydligt bättre spelare än Cash. Både för offensiv utdelning men kanske framförallt för säkerhet. För här pratar vi Pau Torres som ska väl flyga till Birmingham vilken dag som helst. Och när den här podden släpps kanske han redan är presenterad. Och Mings gjorde ju en kanonsäsong. Det kan vi säga att Mings är faktiskt med i Stefans bygge. Jag sitter på bänken som är 4,5 försvarare. Men där var ju liksom när säsongen började förra säsongen så var ju Mings liksom ute på bänken och kvisten på grund av deras storvärvning från Sevilla där som mittback tillsammans med Konsa. Men sen kom ju Mings in när han ska, så jag tappar vad namnet nu, jag vet inte om det är vinet och drinkarna.
Diego Carlos.
Diego Carlos. Ja. Och han ska ju såklart spela. Men Mings gjorde det så jäkla bra. Och Konsa kan ju utgå från högerbacken. Och kanske att det blir en sån här historia att de i försvar spelar med Konsa som högerback. Och sen när de anfaller, Konsa drar sig in, det blir en trebackslinje och Moreno bara får fri gata på vänster. Jag kan absolut se det hända. Och jag tycker att de har prisat helt rätt där med att Moreno är 0,5 dyrare än cash. Så det är min tanke kring det. Vad det är värt vet jag inte. Stefan och jag tänker hyfsat lika. Han har också Estupinjan och så. Precis som du och jag. Han har Reece James som jag. Och sen har han Mings och Botman. Så att Botman tror jag vi kommer se ganska många byggen. Den Newcastle-försvarare som vi förväntar oss starta som kostar 4,5. Och Newcastle framförallt hemma är ett oerhört bra försvar. Har man pengar skulle man ju vilja gå upp till en Fabian Schär, kan jag känna. Men är det så att han ska sitta bänk mest hela tiden, ja men då kanske Botman liksom går att nöja sig med. Det enda som är väl att Newcastle har ett lite så här halvdant startschema. Och jag skulle kunna se med så många som startar med honom att han kanske skulle kunna sjunka i pris. För det är många som kommer kanske till och med vilja starta Botman i sin startelva varje vecka. Det har ju inte Stefan, men han kommer ändå åka på en eventuell värdesänkning om det skulle vara så. Så därför har jag inte riktigt gått dit än.
Luktar ju fint att plocka in en Botman i Gameweek 6 där när Newcastles riktigt fina spel.
4,3.
4,3. Folk har flytt skeppet. Ja, men det är ju det. Jag kan se. Det kanske är snarare Trippier man vill kliva på i så fall.
Men det är lite andra pengar.
Det är andra pengar, men ingen av oss har ju nämnt Trippier. Och det måste väl ändå adresseras på något vis. Och det är väl det som du var inne på, spelschemat initialt. Det är inte så mycket troliga chanser till att hålla nollor. Och då ska det till liksom, offensiva return. Så det kan mycket väl komma från Trippier mot vilket lag som helst. Men...
Ja, men också på grund av värdet som finns i försvarslinjen.
Absolut.
Vi har ju som dyrast en 5,5 försvarare, både du, jag och Stefan. Och det är liksom inga liksom, försvarare som vi har letat upp från några nykomlingar. Utan det är United, Brighton, City, Chelsea, Villa, Newcastle. Alltså, det är ändå ordentliga gubbar som man kan få till betydligt billigare peng än för Trippier 6,5. Sen med det sagt, Trippier, vi såg han förra säsongen. Hans poäng var ju helt ointressanta för alla hade honom. Så kommer det inte vara den här säsongen. Så jag tror absolut att det kan finnas värde längre fram under säsongen att kliva dit. Men jag börjar inte där.
Han känns ju rätt prisad utifrån att man liksom känner att det kostar verkligen att ta in honom. För att han kostat liksom 5,5, där hade han suttit i alla byggen förmodligen, trots det dåliga spelschemat. Så det känns ju kul att det ändå kostar lite, och du kan gå på en Botman till exempel och spara 2 miljoner och ändå täcka Newcastle nollorna. Och det tror jag vi kommer se folk som gör.
Får stanna kvar vid försvarare kring någon ingen av oss har i våra byggen heller.
Som jag vet vart du är på väg.
Ja, och vi är på väg till ditt kära Liverpool. Och Trent som sitter i våra byggen säsong efter säsong efter säsong. Han sitter inte i något av våra 3 byggen. Han är ju upprisad till 8,0 den här säsongen. Det är väl en del av det. Liverpools lite sämre spelschema är väl en annan del. Hur tänker du kring Trent? Jag har en ganska tydlig bild kring varför jag inte startar med honom.
Ja, alltså jag hade väldigt gärna haft honom i mitt lag.
För 4,0.
Ja, nej, men för ja, så jag hade kunnat tänkt mig att haft honom i mitt lag för 8,0, men om man bara ser isolerat på det är faktiskt inte problemet. Problemet är ju det värdet du får på andra spelare som jag i min värld tycker kostar 5,5, som mycket väl hade kunnat kosta kanske 6 miljoner till och med. Och jag hade fortfarande varit intresserad av dem. Nu är det väldigt stort hopp. Jag bara liksom lekte med tanken om jag tar bort Luke Shaw och sätter in Trent. Då får jag nedgradera ganska rejält på mittfältet.
Ja, du ska hitta 2,5 någonstans.
Precis. Och ja, det kommer komma till på mittfältet sen vad det skulle behöva göra med det. Så att det känns inte aktuellt i dagsläget. Och det är väl lite liksom det inledande spelschemat som jag inte tycker är super. Också den här osäkerheten kring hur Liverpool kommer se ut. Vi får ju nu en försäsong med lite matcher och se och sådär. Men ja, jag känner ändå att det är... Man får offra väldigt mycket om man ska trycka in honom. Och han kommer ju göra en del bra grejer. Det är jag helt övertygad om. Men det kommer också de här 5-5 backarna att göra. Så det smärtar mig att säga att i dagsläget så är han inte supernära bygget. För att det är svårt. Det går liksom inte att skohorna in. Här räcker det inte med ett jävla skohorn. Du måste liksom såga av hela hälen på att göra liksom Jesus tofflor av de här skorna om han ska få plats. Och det är jag inte beredd att göra.
Du vill inte ha Kina-kopian Robertson eller Van Dijk, jag kanske är hård här, men alltså han är normalt sett så är den prisade typ samma. Nu skiljer det 1,5 mellan Robertson och Trent, det skiljer 2,0 mellan Trent och Van Dijk. Van Dijk som förvisso är mittback men har ett oerhört offensivt hot, kanske en av de försvararna i spelet som har absolut störst offensivt hot av mittbackarna.
Ja, och tror nästan att om jag var tvungen att välja nu mellan att plocka in Van Dijk och Robertson skulle nog Van Dijk gå före. För Robertson hamnar lite i ett limbo där med 6,5, en mille dyrare än de här som vi pratar om i Shaw, Stones och Reece James och Ben Chilwell. Ja, där, det känns tungt att få in Robertson, speciellt då om Liverpool ska spela med honom som någon form av liksom, att han får kliva ner och täcka lite mittback. Då känns det helt ointressant. Robertson känns iskall just nu. Det kan ju såklart ändras. Det kanske är så att Klopp återgår till 4-3-3 och han bara öser på framåt och Liverpool har en bra säsong. Då kan det visa sig vara liksom, den spelare man vill gå till. Men jag känner inte så just nu, utan nej, alltså det är klart att de där Liverpool-backarna har en tendens att skina liksom rent FPL-mässigt när de ligger där i skålen liksom. Men just nu så håller jag faktiskt händerna borta.
Ska jag lägga till mina tankar kring Trent som absolut. Du ändå inte har nämnt. Dels var vi inne på det i förra avsnittet att det är väl en mindre del än den andra. Men den mindre delen är att ni har värvat bra fasta situationer spelare i både Szoboszlai och McAllister. Just alla fasta situationer har betytt oerhört mycket för Trents BPS, alltså hans liksom intjänande och bonuspoäng. Alltså, det oroar i alla fall mig lite grann. Men det andra är som sagt, jag tycker att spelschemat är inte kanon för Liverpool. Hade det varit liksom Hade Liverpool haft det absolut bästa spelschemat, då hade jag varit mycket närmare att gå på Trent. Jag säger inte att jag inte kommer äga Trent under hela säsongen. Han kommer säkert leta sig in på något sätt. Men jag ser heller inte, jag ser noll risk på att vi liksom game week 2, 3, 4, 5, 6 kommer se någon värdeökning på Trent. För det kommer vara helt omöjligt för folk att göra den lösningen. Att gå från, som du säger, någon av sina 5,5 försvarare till Trent på ett vettigt sätt. Även om man gör det väldigt bra så kommer folk bara köpa det. Däremot ser jag tvärtom. Är det så att Trent kanske inte kommer iväg med de här poängen? För han behöver ju prestera enormt för att han ska vara värd mer än de här, ja, men de här pengarna som man kostar mer än de gubbar vi har nämnt. Och gör han inte det så är det den enklaste vägen någonsin för att skapa pengar. Du kan nedgradera honom till en av de här 5,5 försvararna som vi har nämnt. Eller 5,0 eller till och med en 4,5 som är riktigt bra. Och helt plötsligt ha utrymme för att göra, ja, men ganska galna saker. Helt plötsligt kanske om du börjar med Trent så skulle du kunna liksom ta bort honom, gå ner till en 4,5 försvarare och så kanske du helt plötsligt kan lösa Salah in i ett bygge som du startar utan. Och där kan jag se. Så jag skulle inte alls vara förvånad om Trent helt plötsligt kostar 7,9 eller 7,8. Men jag skulle vara riktigt förvånad om han kostar 8,1. Förstår mina tankar?
Absolut. Och jag kan ju mycket väl se att man drar ett wildcard i game week 10 till exempel. Trent har sjunkit ner till 7,8, kanske till och med 7,7. Och då kliver man in mot Nottingham Forest hemma med ett bättre spelschema som kommer. Att man då kliver in och tar honom i ett wildcard till exempel. Utifrån att laget kanske inte har sett superbra ut, men man kan ändå se tendenser. Liksom.
Och förstå mig rätt, jag garanterar absolut inte att Trent kommer sjunka i pris. Men jag ser risken för det.
Ja,
samtidigt som jag inte ser någon risk att han ska stiga i pris. Och jag kanske får käka upp där. Men anledningen till varför spelare stiger och sänker i pris, det är ju beroende på hur många spelare som byter in eller byter ut spelaren efter liksom att spelet har dragit igång. Och får nämna det, du pratar om wildcard. Alltså byten in när folk drar wildcard, det påverkar inte prisförändringarna. Nej. Så att även när folk drar tidiga wildcard och kanske hoppar på Trent, om man nu gör det superbra, så kommer inte det göra att han ökar i pris. Så att, ja, så går i alla fall mina tankar. Sen får de vara lite crazy, jag vet inte. Nu har vi pratat lite Liverpool. Innan vi går vidare på mittfältet, vi kanske dröjer oss kvar alldeles för länge här. Men jag skulle vilja skjuta in ändå, för att det är ändå så nära, skulle jag vilja säga, och också kanske lite hoppas, att Onana signar för United. Och då du ändå har en 5,0 målvakt, jag vet inte vad du säger, min förväntan är att Onana kommer gå in som prisad 5,0.
Jag tycker att Ramsdale är underprisad. Det är tre keepers på 5,5 just nu. Och det är ju Alisson och det är Ederson och sen är det Pope där. Tycker att Ramsdale också borde ha varit 5,5. Jag tror inte att någon annan kliver in på 5,5. Det tror jag absolut inte. Utan 5,0 låter ju högst rimligt. Då blir han ju ett alternativ. Jag är dock, vad ska jag säga, jag är ju betydligt mycket mer förtjust i Luke Shaw som FPL tillgång än vad jag är i någon av Arsenal-backarna. Och det gör liksom att den där United-platsen är lite mer åtråvärd än tredje just nu. Än vad liksom...
Hear me out. Ramsdale och Luke Shaw kostar 10,5 tillsammans. Ramsdale 5,0, Shaw 5,5. Onana, säg att han hamnar 5,0 nu, som jag vill tro att han ska hamna. Jag tycker inte att han ska vara dyrare än Ramsdale. Och då kostar han 5,0. Ska det gå då på en Arsenal-försvarare som Gabriel eller Sinchenko? Ben White antar jag att du inte ens kikar åt. Så är det 10,0. Då har du 0,5 att leka med. Antingen lägga dem på banken, ha lite kul. Eller kunna nyttja dem någonstans. Det finns alltid ställen man kan nyttja. Så det är en sak. Den andra saken är, kommer Onana in, du pratade om Luke Shaw, om den här BPS-magneten, alltså att han drar åt sig bonus. Förra säsongen handlade ju det oerhört mycket om hans liksom pass completion, alltså att han väldigt mycket passningar. Och det är för att David de Gea har två vänsterfötter. Nu är jag hård, men Onana, han ska nog klassas som i klass med Ederson med sina fötter. Det sker, det första han gjorde var att skicka ut bollen till Luke Shaw så vi kan sköta passningsspelet där bakifrån. Så kommer det inte vara med Onana. Såklart får så mycket BPS också för sina fasta situationer. Jag pratade om det i förra podden att trots att Mount kommer in och kommer ta en del fasta, så inte Mount den vänsterfot som Luke Shaw har, så Shaw kommer ha kvar en hel del fasta. Kanske tappa någon. Det skulle kunna hända, men han kommer att ha fasta. Men jag tror att han kommer att ta färre BPS den här säsongen med Onana än De Gea bakom sig. Så att dessutom spara 0,5 och Shaw kanske blir en sämre bonusspelare med Onana än De Gea bakom sig. Är det någonting som gör någonting med dig när jag säger det här?
Ja, men alltså 0,5 extra, det kan ju vara så att man hamnar i ett läge när det börjar närma sig deadline game 1, att 0,5 bara får allting att falla på plats. Och då skulle det kunna vara en sån rotation för att få 0,5. Mm. Jag gillar den inte så mycket ändå, utifrån att jag tycker att Luke Shaw är en väldigt mycket bättre FPL-spelare än vad Arsenal-backarna är. Är inte så, för jag har inte den där förälskelsen som du har i Gabriel. Saliba är ju förvisso bra. Nu får vi väl se liksom hur, om man håller över hela säsongen, så blir det spännande att se honom. Zinchenko är klart liksom, men Zinchenko är en sån där som det är mycket snack, och så i slutändan är det inte så jävla många fantasypoäng ändå. Så man, han är liksom fattigmans Cancelo på något vis. Så att, nej, jag tycker Luke Shaw känns väldigt, väldigt trevlig för 5,5. Men jag hör vad du säger, 10,5 och 10,0. Jag ska ha det i bakhuvudet där om jag behöver en extra 0,5. För jag känner mig ändå trygg med att någon annan kommer in på 5,0. Så att, ja, det är spännande, för återigen, då är vi där på prispunkter att växla emellan. Spännande.
Yes. Ska även skjuta till det. Du pratade om Matt Cash som bästa liksom 4-5 alternativ, även en Botman. Jag skulle vilja få med Rico Henry i Brentford om man nu inte går på fläcken. Han är någon som har varit i mina tankar om jag ska gå på en 4-5. Jag gillar Brentfords spelschema oerhört mycket.
Ska du göra om samma misstag och inte gå på Pinnock igen förra säsongen? Alltså?
Absolut, i så fall. Nej, men så tänker jag i alla fall. Men vi ska leta oss framåt. Och nu, Fredrik, blir det ju oerhört enkelt nu när jag väl har sett ditt bygge. När vi pratar mittfält och anfall. För jag är exakt kopia på våra 5 startande mittfältare och våra 2 startande anfallare. Men vi börjar med mittfältet. Berätta hur våra lag ser ut på mitten.
Ja, men precis. Jag berättar hur jag tänker, så får du komplettera med det som du har tänkt och som jag inte har tänkt på, men som kanske kommer på köpet, så att säga. Jag tycker att det finns en spelare som är tokgiven, och det är ju Bukayo Saka. Vi var inne på att i förra podden att han är underprisad, och han är ju, med jag tänker på det, så känns det som att han är 1 miljon underprisad. Jag tycker att han hade känts given för 9,0 också i bygget liksom. Förmodligen hade han nästan varit given för 9,5, men det hade känts liksom, det hade känts lite mer i plånboken om jag hade behövt lägga en mille till. Jag hade nästan önskat att han kostade 9,5 så att färre hade valt honom, om jag ska vara helt ärlig. Men Saka känns dundergiven. Och sen med Uniteds inledning så har jag valt att dubbla upp med Bruno Fernandes och Marcus Rashford i dagsläget. Och det jag var inne lite på förut är med att om jag ska in Trent, gör jag Shaw till Trent, då får jag göra Rashford till McAllister. Och det ska jag inte skratta åt. Det skulle kunna vara liksom
Fler Liverpool-gubbar.
Precis, det är lite det som byter ut 2 United-gubbar mot 2 Liverpool-gubbar. Det är inte så jag vill starta utifrån hur spelschema ser ut och sådär.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vem vet vad som händer i framtiden. Men just nu känns det inte ett aktuellt. Men Rashford, Bruno, den känns som en fin dubbel i United. Nu vet vi inte vad som kommer in i anfallsmässigt. Men vid den här, vet han, Höjlund eller vad han heter. Då är det ju inte där. Liksom. Han kommer inte kliva in som någon premiumanfallare direkt. Utan då är det ju Bruno och Rashford som kommer att ta de flesta poängen i United. Och ja, jag tycker att offensiven ser intressant ut. Ten Hag har fått sätta spelet mer. Det är fortfarande samma stomme. Även om man byter ut Eriksen mot Mount, så är det liksom en pusselbit in, en pusselbit ut. Jag har ganska stora, verkligen inte förhoppningar, förväntningar på att United-offensiven ska fungera ganska bra från början. Rent FPL-mässigt. Så därför har jag en ganska stark önskan om att ha köpt in mig hårt på Bruno och Rashford. Och det är ganska tung inledning. 9,0 Rashford, 8,5 Bruno, 8,5 Saka. Och fortsätter egentligen Foden 7,5. Alltså 7,5, driver du med mig? Han och Grealish på 7,5, det är ju liksom, ja, det är ju bara hoppas man väljer rätt att ta dem. Jag tycker fortfarande att det är väldigt lågt prisat. Absolut att det finns rotationsrisk och så, men höjden som Phil Foden har. Jag tror att det här kan bli säsongen när Phil Foden verkligen växer ut till en riktig världsspelare. Next level världsspelare. Så 7,5, inte given, men jag ser ett jävla värde med det spelschemat liksom. Och för att komplettera en Mitoma i Brighton, och jag var inne och läste en del skit på Twitter om att ja, men vi överanalyserar vi det här nu, om vi börjar tänka att Mitoma inte var så bra i slutet av förra säsongen, och folk har läst sönder och han petar bollen på ena sidan och springer på andra. Det kanske de har. De har ett jävla spelschema. Han tar sig, han är extremt långt fram i banan. Jag gillar gubben. 6,5 känns också som en bra prisklass för den billigaste mittfältaren. För, alltså skiter det sig för Brighton här i början. Ja, men då kan jag gå till honom. Antingen så löser jag stålar och plockar in en liksom lite billigare som har mittfältare som har gått bra. Eller gå till någon där 6,0 eller 6,5. Ja, jag gillar den prispunkten som är lite lättare jämfört då med de andra som är lite övre mid-price. Jag skulle kunna prata i timtal om det här femman av mittfältet, men du får addera tankar som går i vad jag misstänker är samma linjer.
Jag tycker du har ett oerhört bra mittfält. Skämt att se en enda Liverpool-gubbe, dubbla United. Skämt åsido, jag tycker ju att det är bra.
Om vi ska säga att vi har inte sett. Nej, vi har inte sett varandra. Vi har inte suttit tillsammans och blivit, du tar hand och tar jag också hand. Utan det här har vi gjort på varsin kammare och sen bara slängt ihop dem. Hur ser det ut? Så att inte folk tror att ja, men ni sitter ju bredvid varandra. Nej, det gör vi inte. Vi har skickat dem här samtidigt. Liksom.
Och det man kan säga också, bara skjuta in. Stefan har ju samma fyra i Rashford, Mitoma, Foden, Saka. Sen så är han Arsenal supporter. Så han har ju Martinelli istället för Bruno Fernandes. Och då innebär ju det att han har ingen Arsenal defensiv, så han tripplar upp Arsenal offensiven. Jag kan redan nu säga att han har Gabriel Jesus på topp. Så det är ju liksom en differential där, skulle jag säga. Jag skulle även säga att det vi gör är lite utav en differential, att dubbla upp United offensiven med Rashford och Bruno Fernandes. Jag tror att de allra flesta kommer ha en gubbe utav dem. Sen så kommer det vara hyfsat många som går på båda, men jag tror att man kommer sticka ut lite där. Jag vet inte vart riktigt jag ska fylla i. Ska vi ta dem en och en och börja prismässigt? Den dyraste gubben, det är Marcus Rashford. Jag tycker att det är bra att han är dyrare än Bruno Fernandes. Lite som du sa med Saka, jag tycker det är konstigt att inte Saka kostar mer än exempelvis Ödegård. Och är felprisad. Rashford skulle också kunna vara prisad 9,5. Men anledningen till att Saka borde vara det är väl lite, han har straffarna. Vi tror väl fortsatt att Bruno Fernandes kommer ta dem i United. Även om Rashford mycket väl skulle kunna ta en också. Saka är självskriven. Han är i stort sett lika självskriven som Haaland för mig. Jag tycker han är så oerhört felprisad. Men han kommer förmodligen också vara en Trippier från förra året. Att hans poäng kommer inte spela stor roll. Men det är sak samma. De spelar roll om jag inte har honom. Så han kommer vara där. Om man inte bryter benet här på försången. Så ja, Rashford. Jag ska välja en av United mittfältarna, så är det Rashford. Han är förvisso dyrare än Bruno Fernandes. Bruno Fernandes tror vi har straffarna, men ja, Rashford hotar framförallt med mål. Bruno Fernandes hotar framförallt med assist och bonuspoäng. Och då tar jag hellre målen. Dessutom så känner jag mig mer trygg med Rashfords roll än Brunos roll. Vi får se. Jag har ju sagt det. Jag tror att i och med Mount kommer in, att Casemiro kommer vara ankare och Bruno och Mount spela liksom bredvid varandra. Eller lite så, växla vem som drar. Alltså att båda spelar åttor. Men det skulle kunna vara så, antingen att det är Mount eller Bruno som går ner och spelar sexa och spelar lite bredvid Casemiro, om man spelar med en ensam spets. Frågan är vem. Är det Bruno Fernandes? Ja, men då gör det honom mer liksom ointressant FPL-mässigt. Han gör det ju bra därifrån fotbollsmässigt, men som FPL-alternativ blir han mer ointressant. Och det skulle jag säga, Mason Mount skulle mycket väl kunna vara en gubbe som kommer in. Vi pratade om det, att liksom kunna gå ner till någon billigare spelare. Ja, men man skulle kunna göra Bruno till en Mount. Däremot tycker jag inte att det finns någon riktig anledning som gör att jag hellre startar med Mount än Bruno. För att går hellre från Bruno till Mount, då det är en lättare väg att vandra.
Ja, det är lättare att gå från Bruno till Mount än tvärtom.
Ja. Så är det väl det, men jag skulle säga att Bruno kanske är lite så här, han har varit in och ut ur mitt bygge. Jag har faktiskt lekt med tanken att sitta med ganska mycket pengar på banken och istället för Bruno ha exempelvis en Mbuemo för 6,5 och spara 2,0 och kolla på mitt bygge, så jag är inte sugen att använda dem. Det skulle kunna vara ett alternativ att jag bara går med Rashford och Shaw som United-spelare. Mm. Och är det så att Höjlund kommer in, så blir det intressant att se vad han är prisad som. Jag tror tyvärr
6,5, 8,0
tror jag.
Tror du? Oj, jävlar.
Det tror jag. Som United solklar 9 tror jag att han kommer prisas så. Och då är det lite för pricey, tror jag. Alltså är han prisad 6,0, 6,5, då är han rätt in i mitt lag, kan jag säga. Och tror han kommer vara det i många. Jag tror att han kommer hamna 7,5, 8,0 någonstans. Men det skulle kunna liksom göra om då, att jag går liksom från Bruno. Ja, så är det nu i alla fall. Rashford, Bruno och Saka, där har vi liksom avklarat dem. Får bara prata lite mer kring Saka. Vi har Martinelli som är 0,5 billigare. Vi har Havertz som är 1,5 billigare. Vi har Ödegård för samma peng. För mig handlar det inte om att liksom ställa Saka mot någon av de här. Ska man gå på någon av dem, som Stefan har gjort i det här fallet med Martinelli, så är det för att liksom spetsa som ett liksom ytterligare alternativ i offensiven, att liksom dubbla upp mittfältet på Arsenal. Jag ser inte det som ett alternativ. Det vet jag att Stefan också tänker, att Saka ska ingenstans och jag kan inte täcka Saka med en Martinelli, utan nej, Saka kommer vara där. Foden, du var inne på det, 7,5 kostar han. Det är sådär, jag vet inte. Jag tror ju, han har fått mer och mer speltid för varje säsong utav Pep. Jag tror att det kommer fortsätta. Många av hans konkurrenter blir äldre. Han blir också såklart äldre, men han är ju ung. Och dessutom så pratas det om att Kevin De Bruyne kanske missar inledningen. Ja, är det säkert att Foden tar den platsen? Nej, det är det väl inte. Alvarez skulle mycket väl kunna ta den, vi såg det förra säsongen. Men Foden kan spela där och kan göra det bra. Nu har de värvat in Kovacic istället för Gündogan, som försvann till Barcelona. Men Foden kan ta den platsen. Foden kan även ta platsen ute till höger, där Mahrez och Bernardo Silva spelar. Både Bernardo Silva och Mahrez har det pratats om, liksom ryktats lite att de ska iväg. Nu har det väl liksom lugnat sig lite med de ryktena. Men Jag kan absolut se att Foden kan gå in där. Han har så många alternativ att liksom utgå ifrån. Så jag tror att Foden kommer starta ganska mycket här i inledningen. Och då tycker jag att det är en bra spelare. En annan sak är att ja, men, minst 9 lag av 10 kommer ha Haaland. City har det absolut bästa spelschemat av alla lagen. Det är det absolut bästa laget. Jag tar emot att säga det som United-sporter, men så är det. Och vill jag då sitta, så Haaland kommer ha liksom ett effektivt ägande som är så vansinnigt högt. Att bara ha Haaland, även om du har binden där, det är ju bara att sitta och hoppas att City inte ska göra några mål. Vilket vi vet de kommer göra. Jag vill ha dubbel City-offensiv. Och då tycker jag den bästa vägen in är Foden som komplement till Haaland. Så att, ja. Sen så, som sagt, det blir en annan sak när Kevin De Bruyne är tillbaka. Vi får se vad som händer på transfermarknaden. Men just nu känns Foden rätt gjuten och har gjort från början. Mitoma 6,5. Det skulle kunna vara en annan 6,5-spelare. Jag gillar att gå på Brighton-offensiven så här i början. De har 3 fina matcher i början. Jag tror att de har 3 hemmamatcher de första 4 matcherna, vilket jag gillar. Om det blir med Toma, ja, det vet jag inte. Men jag är sugen att ha någon Brighton-mittfältare där. De kostar ju 6,5 allihopa. Det skulle mycket väl kunna vara. Nu har de sålt McAllister till Liverpool. Så den här 10:an, det har ju pratats om en Siso, tycker jag, väldigt mycket. Han är ju precis 5,5. Ja, vi kanske ser han ta den rollen på försången. Och gör han det bra, ja, men då kan man spara 1,0 och gå på honom. Men någon det inte har pratat så mycket om, som jag vet står väldigt högt upp på liksom De Serbis lista som spelare, det är ju Pascal Gross. Som tog massa poäng förra säsongen, tog straffar, tar mycket fasta situationer. Ser vi att han tar 10:an på försången, alltså då går han före Mitoma för mig. Så att, alltså, om det är Mitoma eller om det är Pascal Gross eller om det är Solly March eller om det är en Siso. Men jag tror att det kommer vara en Brighton mittfältare. Men det skulle också, som jag var inne på tidigare, kunna vara en Mboemo i Brentford. Jag gillar deras spelschema oerhört mycket.
Se om det kommer in någon anfallare där kanske på silly season här, återstår att se.
Lite oavsett tycker jag att den Mboemo är intressant. Det är ju sådär att vi såg förra säsongen när de spelade 4-3-3 när Tony var borta, så var det ju ofta vissa som startade centralt. Och Mboemo utgick från kanten som liksom en ytterforward. Men han gör det oerhört bra därifrån. Det är snarare när de spelar med 2 anfallare som Mboemo är en av anfallarna. Men på straffar som det är just nu skulle jag säga i Brentford, och fint spelschema är väl framförallt. Det är mittfältet.
Ja, jag ska nämligen lägga till där att jag har ju mixtrat en del. Du nämnde att det inte var någon Liverpool-spelare på mitt mittfält. Jag är ju sugen på Luis Diaz. Jag nämnde det i förra podden också. Och då är det ju någon av United-spelarna som får stryka på foten i så fall. Och då kommer det loss lite pengar. Jag är inte helt säker på vad jag skulle göra med de pengarna, men jag ska vara helt ärlig. De skulle mycket väl kunna hamna på banken och bara liksom hållas där. Det är ju tråkigt första match, och det är ju tråkigt att plocka en Luis Diaz och sätta honom på bänken. Det är inte hända.
Det är inte ens säkert att han startar första matchen, ska du se.
Nej, vi får ju se en försäsong så här. Men jag känner mig rätt trygg med att han är en del av, alltså, av första elvan. Sen finns det ju mycket spelare att rotera med. Men han är den som har överlägset högst höjd om man jämför med vad han har att konkurrera med, skulle jag säga. Men det är väl mer fysisk status och sådär, att man vill att han ska helt inte gå sönder i september och vara borta till april liksom.
Nej. Och jag tror ju det, oavsett om han är hel eller inte, så har jag oerhört svårt att se att han kommer ha fler minuter när vi summerar säsongen än exempelvis de här United-mittfältarna som du nämner, i Rashford och Bruno. Så det är väl liksom också en sådär grej. Jag gillar att se minuterna. Och även om man ingår i första elvan, så kan jag absolut se att han byts ut tidigare än vad Rashford och Bruno gör. Och att liksom det käkas minuter och sådana saker. Och jag vill ha mina spelare på planen. Sen så, jag håller ju helt med dig. Jag älskar spelaren Luis Diaz. Och ja, det är en spelare. Jag tror att hade han inte varit skadad förra säsongen så hade dels Liverpool haft en bättre säsong. Jag tror att han hade varit prisad betydligt högre, för jag tror att han hade gjort det bra. Så att jag förstår dina tankar med det. Men jag tycker att du är helt rätt, om du nu håller dig till det, att inte starta med honom, utan att jag kan gå dit senare i så fall.
Det är ett bra tips till alla som lyssnar på det här, att ha en liten watchlist så där med spelare som inte letar sig in i den där elvan som trycks in och låses in när deadline görs. Men ta bara en sån grej som om man inte sitter på någon av Chelsea-försvararna, Reece James och Ben Chilwell, så vet vi ju det att mellan omgång Game Week 3 och Game Week 8 så har Chelsea ett kanonschema. Och låt säga att de börjar bra Game Week 1, Game Week 2, och det ser fint ut, Pochettino har fått ordning på det där. Men då skulle du kunna vara läge att smyga in på någon av dem lite lätt från någon av 5-5 backarna man redan sitter på. Till exempel Luis Diaz är ett annat sånt exempel. Låt säga att Liverpool bara rusar ur startblocken och han ser kanonfin ut. Och det behöver kanonfin, det behöver inte vara att han gör 2+1 och 2+0 i två första matcherna, utan det kan ju vara att han blankar två matcher i rad, men ser så fin ut liksom, när man ser underliggande statistik, när man ser hur han ser ut i spelet, och att man då väljer att kliva på, för det är liksom en tidsfråga innan bollarna börjar rulla in. Så det är just att ha liksom en liten watchlist, det kan vara klokt liksom.
Men jag hör, du pratar Luis Diaz här, men gör ungefär samma som jag gjorde på försvararsidan. En spelare som vi inte har nämnt, som också spelar i Liverpools röda tröja, det är Mohamed Salah, och det går ju liksom inte att undgå. Svaret är väl ganska enkelt varför han inte är i något av våra byggen. Det är att vi inte skulle kunna ha de här byggena med Mohamed Salah i. Vi behöver hitta pengar någonstans, och det finns oerhört mycket mid-price-värde på mittfältarna den här säsongen, och att vi tänker att, gissa är att du också tänker att Haaland ska ändå ha kaptensbindeln varje vecka. Men jag tycker vi kan ändå inte gå förbi mittfältet utan att nämna Mo Salah, som har varit liksom FBL-guden. Kanske inte förra säsongen, han gjorde det jättebra, men då trumfade han ändå av Haaland. Men innan dess har han ju varit liksom i en klass för sig.
Och nu sitter han med en TSP:s med lägre än en Bumos och med Thomas. det är ju spännande. Prisad helt rätt. Så att de som verkligen går på Salah, och om de skulle träffa det, de är ju värda poängen som det ger liksom, utifrån att det bara är en av fyra som sitter med honom i bygget. Jag bara liksom satt nu och experimenterade med att byta ut Rashford mot Salah. Rashford är den dyraste mittfältaren som sitter i våra byggen. Ja, då är det 3,5 miljoner man måste hitta någonstans. Och det inser man ju ganska snabbt att det gör man i princip inte på en spelare. Det är möjligt att plocka ut en dyr mid-price-anfallare då mot något riktigt liksom trött alternativ som knappt kommer få spela. Jag vet inte, det känns väldigt liksom tufft, för det är inte så att du bara kan plocka en av de andra mittfältarna, och du vill ju inte plocka en, du vill ju inte plocka liksom Bruno också, så skulle du få en 5,0 mittfältare, så skulle du plocka in då Enzo Fernandes på Chelsea mittfält, skulle inte tro det liksom. Så det är ju jättesvårt att backa in honom, och det ska det ju vara, vi älskar ju det, att det är svårt att få in Salah, för att det ska ju liksom inte vara att man bara, men in i Salah för han är bra. Nej, ska du ha Salah då ska det fan kosta. Och det gör det ju. Det får man verkligen ge att de har lyckats med.
Ja, absolut. Men där tycker jag ändå vi har nämnt honom. Som sagt, det går att få ihop bra byggen med Salah också. Men det kommer mot uppoffringar på något håll. Jag känner mig ganska trygg även här med att inte börja med honom. Och sen så tror jag att om man nu väljer att gå utan honom, då måste man vara beredd med att gör han det bra i Game Week 1, gör han det bra i Game Week 2, kanske framförallt när de möter Bournemouth, att bestäm dig där. Är det i så fall, är du en manager som då drar wildcard i Game Week 2, ja men det kanske är helt rätt. Eller är du någon som bara så här, vänta nu här, jag har gjort mitt val, jag tror på det här, och liksom sitter stilla. För att när vi summerar säsongen 23-24, då kommer Mohamed Salah vara, om det inte blir några skador, en utav spelarna alltså absolut topp 5 i spelet som har tagit mest poäng. Och kan mycket väl vara liksom topp 2 också. Så poängen kommer rasa in där. Men det är också en sån här fråga hur bekväm man är med kaptensbinden. Man ser Game Week 2 där Salah har Bournemouth. Ja, men den lockar såklart. Ja, Haaland har Newcastle hemma. Ja, det är klart att Liverpool har en bättre match. Men alltså, jag kommer inte vara så här, åh nej, jag måste binda Haaland hemma på Etihad mot Newcastle. Utan det är ju ett hat-trick waiting to happen i vilken match som helst.
Ja,
ja. Så att det är snarare så att hade jag haft Salah och Haaland och satt binden på Salah, hade jag varit livrädd för att se City-matchen.
Ja.
Så att även om jag kanske tycker att Salah är ett bättre kaptensalternativ för just den enskilda veckan. Men som sagt, Citys schema är bra och jag känner mig trygg med att binda Haaland. Så därav har jag gjort det valet. Yes, vi har ju tre anfallare att presentera, framförallt två stycken som vi ska starta med eftersom det är 3-5-2. Och där har vi ju samma anfallare.
Ja, det är ju Haaland, och det är egentligen inte så mycket att säga om. Det är klart vi kan sitta och prata en timme om hur bra Haaland är och man ska ha honom i bygget och sådär. Men det har ju liksom 9 av 10 och binden kommer ju att sitta där väldigt ofta nu. Sett till hur förra säsongen ser ut, sett till att de flesta inte, eller många i alla fall, inte sitter med Salah i bygget. Det kanske är enough said, alltså, det är inte så att killen behöver någon introduktion för att folk ska veta vem man är. Utan det intressanta blir vem man väljer att komplettera honom med. Om man väljer att gå på ett tvåmannanfall. Ja, både du och jag, jag vet inte om Stefan också hade det, har ju valt att gå på Gabriel Jesus. Och det finns ett par anledningar till det. Det är en bra spelare, Arsenal har ett bra spelschema. Men kanske framförallt så kostar han 8,0. Det är någonting som går att liksom klämma in rent prismässigt i det här bygget. Och det är också väldigt tacksamt att du kan gå därifrån till någon av 7,5-anfallarna eller 7,0-anfallarna om det är någon där som verkligen liksom visar att de har tagit stora kliv under sommaren. Och det är klart att det är alltid någon som får liksom sitt stora genombrott. Det kan vara allt ifrån Alexander Isak till liksom Callum Wilson kanske ni helt tänkte säga. Men Nolly Watkins eller Nkunku i Chelsea. Ta bara liksom, jag har ingen lust att starta Nkunku. Jag vet inte ens om han är liksom första alternativet som striker. Men han kanske är asbra. Vad vet jag. Ja, det är ganska enkelt att gå från Jesus till Nkunku. Det är bara att göra raka bytet. Så den uppsidan tycker jag är väldigt stor. Men det är klart att du får ju fin täckning i Arsenal-offensiven. Och Arsenal ser jättebra ut offensivt. För mig känns Jesus som ett liksom lämpligt val. Och det finns ingen annan anfallare som jag känner såhär, den här vill jag verkligen ha som backup till Haaland. Mer att jag måste fylla platsen. Och eftersom vi var inne på förra podden att Darwin Nunez, Cody Gakpo, i dagsläget så vet vi inte vem av dem det är. Det är lite samma sak där. Ja, det är perfekt. Ser man att en av dem blir utkristalliserar sig som en liksom första striker, ja, tack och bock och gå dit då när Liverpool spelar bra och schemat tillåter.
Jag kan bara fylla i här. Haaland säger inte ett ord om. Jesus är precis som du säger. För mig, älskar jag Jesus. Jag tycker att det är en bra fotbollsspelare, absolut. Som fantasyspelare, han är okej. Han underpresterar sina siffror en hel del förra säsongen. Man hoppas att han ska kunna komma upp lite närmare sina expected siffror. Men framförallt gillar jag prispunkten. Nästan så att jag gillar mer att ha Jesus i mitt bygge nu prisad 8,0 än om man hade varit prisad 7,5 eller 7,0. För den här flexibiliteten. Och jag håller med dig. Det finns så många spelare att gå på. Och vem skulle jag vilja ha bredvid Haaland? Jag skulle vilja ha Kane. Men du har inte liksom fri budget och det är liksom inte ens nära att trycka in Kane i mitt lag. Och då är det liksom nästa steg är Jesus eller Watkins som är prisad 8,0. Så får vi se som sagt vad Höjlund kommer in på, om han nu kommer till United eller om det värvas in någon annan anfallare. Men jag gillar att ha den här prispunkten. Du har redan nämnt några att gå ner till. Nkunku är väl liksom den stora. Jag vet att det är många som ser ut att börja med honom. Och det kanske är bra. Men grejen är att man kommer inte behöva stressa heller. För går han upp till 7,6 så är Jesus ändå dyrare. Det är det jag menar, att hade Jesus kostat 7,5, då hade man kanske tvingats göra tidiga byten för att liksom gå till en spelare som Nkunku. Samma med Darwin Nunez, Cody Gakpo som kostar 7,5, Alexander Isak kostar 7,5. Det är egentligen bara Watkins som kostar samma som Jesus 8,0. Wilson också är väl 8,0. Men liksom att det sidledsbytet ser jag inte riktigt jag ska göra. Sen har du ju som sagt, det kan ju vara så att någon billigare spelare blir supertydlig. Vi har Evan Ferguson i Brighton. Vi har Awoni i Forest, prisat 6,5, som gjorde det kanonbra förra säsongen.
Calvert-Lewin kanske får en säsong utan skador, vem vet.
Precis, prisad 6,0. Så att, alltså, det finns spelare där under. Och Jesus är perfekt att liksom kunna nedgradera till den spelare som tydligt utkristalliserar sig för att vara liksom, ja, den man ska gå på. Och det är väl samma med mittfältet. Nu nämnde vi inte det, men Chelsea-spelarna är oerhört snällt prisade den här säsongen. Så att även att börja med de här prisbilderna på mitten gör ju att det är enkelt att gå från någon av dem ner till en Chelsea-mittfältare. Sterling är väl dyrast vid 7,0. Så att när Chelseas spelschema ser riktigt bra ut, som sagt, det är mot Liverpool i Game Week 1, men sen, och ja, är det så att vi ser att Pochettino får ordning på det där laget, det finns ju kvalitet där, så kan det ju vara så att man vill dit, både via en Kunko eller på mitten. Så ja, så går tanken. Och sen så har vi ju alla tre gått på en 4,5 anfallare. Du har Archer i ditt lag och spelar i Villa, fick ju lite minuter förra säsongen, så man kanske kan räkna och få någon poäng
här.
Men det gäller också, du kommer ju aldrig starta honom, så det gäller att just den veckan då du behöver få in från bänken, att han ska få ett inhopp. Och den chansen är ganska liten. Därför har både jag och Stefan tänkt likadant. Vi har gått till Everton och till Sims. Och vadå Everton? Han spelar ju i Coventry. Ja, det har han. Han har ju bytt klubb. Och det gör ju att hans pris är låst. Så, för det värsta som finns när man går på en sån här spelare som man inte ska använda överhuvudtaget, det är att de sjunker i pris. Och byter de klubb, då låser FPL liksom priset på den spelaren. Han kan varken stiga eller sjunka i värde. Och därför har jag gått på Sims. Jag tror att det är samma anledning som Stefan har. Så det är våra byggen. Som sagt, de påminner en hel del om varandra. Det finns vissa små saker som ändras, men som sagt, de här byggen är inte på något sätt cementerade för någon av oss. Vi kommer såklart få uppdatera våra Patreons i hur våra tankar går i och med nyförvärv som kommer, hur försäsong ser ut, skador och liknande saker. Dessutom så kommer vi spela in ett avsnitt på deadlineveckan kring hur bygget har förändrats fram tills dess. Och det kan förändras på många sätt. Så helt plötsligt kanske vi sitter där med både Salah och Trent i våra byggen av olika anledningar. Det är inte lätt att komma dit, men det går, och det finns ju absolut case för att göra det. Så ja, men se till att liksom lyssna på de poddar vi släpper, så får ni höra mer. Vill ni ha allra bäst insyn, så ska ni bli Patreon. Innan vi rundar av, Fredrik, ska vi väl rikta ett stort tack till våra partners, de partners som är klara just nu. Det är flera diskussioner som fortsatt pågår, men vi har nämnt Glenn Sports Bar och Glenn Ligan. Och utöver dem så är Unisport Store även partner denna säsong. De kör ju dessutom en rabattkod till alla våra lyssnare. Skriv in FPL-podden när ni gör ett köp, så får ni 20% rabatt på ordinarie pris vid köp för minst 500 kronor. Den koden gäller augusti ut. Så redan nu, men även fram till augusti ut. Så passa på att handla in en schysst tröja. Annars går ni in på netshirt.se och beställer svenska FPL-podden merch. Eller kikar in på reducering.se. Lär er mer om och spela reducerade system. Och framöver så kommer vi dels ha gästavsnitt här där vi får lära oss lite mer om det. Men även så kommer vi komma med andelsspel som vi i podden har tagit fram lite med hjälp av grabbarna på reducering.se. Är det något du vill skjuta in, Fredrik?
Nej, men det, jag tycker att det låter bra så. Som sagt, vi är ju sådär orimligt taggade nu. Det ska bli riktigt roligt att grotta ner sig i varje position ytterligare. Och kanske att vi då har lite försäsongsmatcher. Vi spelar United mot Leeds här, ja, i Norge. Imorgon när vi spelar in, va?
Jajamän, det gör de.
Ullevål var någonstans som skulle mötas. Så det blir ju spännande. Nu är det inte så många spelare som är tillbaka än. Men det är bara att matcherna är igång innebär att det inte är lika långt till nästa match. Då är snurren igång liksom.
Ja, Lindlöf är ju fortfarande Grealish full efter hans liksom, partykväll i Grekland tillsammans med Juan Mata. Så att, nej, det är mycket juniorer är det. Ja. Men Mason Mount är med i truppen till exempel. Så får vi se vad som händer där. Ett sista medskick då innan vi släcker ner för det här avsnittet är se till att följa oss på Facebook. Svenska FPL-podden heter vi där. Se till att gå med i Facebookgruppen Glenn Fantasy PL och gå med i Glennligan innan deadline. Och sen får ni jättegärna sprida ordet om vår podd, våra ligor. Och kanske även se till, om ni inte redan har gjort det, gå in och rata vår podd och hjälpa oss på det sättet via er poddspelare som ni lyssnar i, via Spotify eller Podcaster eller vart ni är, så kan ni ge betyg för podden. Det uppskattas oerhört mycket. Men fram till nästa avsnitt så riktigt ett stort tack till att ni har lyssnat. Så på återhörande. Hej då!
Ha det gott. Ciao!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.